men jag kan ju inleda. Vad händer
nu? Har det borrning nu eller?
Ja, borrningsmedelshasning.
Ja, det var precis vägg i vägg, den här borrning.
SLA Sportpodd är tillbaka. Vi är inne på avsnitt 82. Fantastiskt, det bara rullar på. Eller vad säger Hellman? Linus Hellman får vi naturligtvis.
Ja, det är bra för fullständigt namn här. Precis. Jo, men läget är bra, absolut. Och det är ju, spelar in på torsdagen här, så att vi har precis fått ta emot ett Nobelpris i litteratur.
Ja, det är klart att vi måste ta med SLAs Sportpodd. Vi är ju naturligtvis kulturellt bevandrade. Vad har vi för kommentar, Linus?
Ja, ett för mig okänt namn då, Annie Ernaux, som har fått årets pris. Fransyska, för 1940, debuterade 1974, det är väl det man har läst och tagit till sig då. Känner inte, hon var väldigt förvånad, noterade jag själv.
Det brukar de vara nästan.
Ja, alla brukar vara det.
Ja, precis. Det är väl bara Anton Gustafsson. Bob Dylan, han svarade aldrig överhuvudtaget. Va?
Han ville väl inte ha priset, eller hur var det?
Jag tror aldrig han svarade ens på hur det, de har aldrig fått något napp där, va?
Det är lite coolt, tycker jag, nästan.
Ja, ja det är verkligen.
Ja, absolut. Nej, men jag läste någonstans, hon har tydligen, det är 7 böcker i alla fall som är översatta till svenska, skrivet ett 20-tal romaner då, så att det här går väl naturligtvis för något som är intresserad att få tag på.
Ja, nu lär det ju tryckas upp i många översättningar världen över.
Har du läst någon Nobelpristagare, Linus, som du kan komma ihåg?
Ja, det måste jag väl ha gjort eftersom jag har läst den gode Churchill fick väl till och med Nobelpriset. Och sen tror jag Stig Dagerman fick Nobelpriset. Det finns några sådana klassiker.
Ja, hur är det med Hemingway och sådana här?
Hemingway har ju också fått Nobelpriset och det skulle jag ju sagt först då, för det är ju en personlig favorit.
Det är väl en husgud nästan?
Det är nästan en husgud, om man vill säga. Nej, men det är, jag har fastnat för honom en del där. Jag har besökt hans hem både i... Ja, nere på Key West och i Havana då, som han har haft.
Vilken är favoritboken där då?
Jag gillar ju Solen har sin gång, och Solen har sin gång. Utspelar sig delvis i Paris då på 1920-talet.
Ja, sen har, ja, det finns väl en rad klassiker naturligtvis.
Ja, det finns det. Det är ju Den gamla havet, säger väl några kanske.
Den gamla havet, ja.
Farväl till vapen. Det finns ju... Klockan klämtar, det är ju såna här klassiker som utspelar sig.
Ja, men det är bra, det är en bra övergång. Klockan klämtar, det tycker jag är en fantastisk övergång. Ja. Jag ska komma till vad jag menar med det, men Anton Gustafsson, hur har vi det?
Ja, det är mycket bra.
Det är mycket bra, allt fungerar, dagis fungerar, hämtningar och lämningar.
Ja, det är ju det, du vet ju, jag har ju berättat för dig vad det enda problemet är. Det är ju att robotgräsklipparen kör fast på äpplena,
ja,
i trädgården.
Ja, vi har stora problem här. Ja. Det blåser ute, det är ju många som är glada för då går ju elräkningarna ner. Men Gus har problem för då blåser äpplena ner och fastnar i robotgräsklipparen.
Ja. Så att, ja. Ja men det är tufft, livet är tufft.
Ja, vi har det hårt.
Det är bara att kämpa på.
Vi har mycket att gnälla över det här landet. Ja. Ja, så är det med att, ja för egen del så har det varit bra. Jag får ju alltid tänka, jag är så gammal, vad fan har jag gjort egentligen? Ja men det har varit en del, var mest hemma faktiskt i helgen och ute med lite kortare turer och sådär. Följt idrotten, något självklart, fast på lite distans då. Det är ju så lätt att göra det nu för tiden så att man blir lite bekväm. Så hamnar kanske hemma i soffan och följer våra lag och även andra lag naturligtvis och allt som händer. Så är det med det. Klockan klämtar var vi inne på. Och då kommer vi in på dagens tema, för att klockan klämtade det ju faktiskt i ett visst avseende för en del av våra lag när det drog ihop sig i slutet av matcher. Det blev något som vi kan snudda vid, mirakulösa vändningar. Visst är det så?
Ja, vi tänkte ju lite att vi skulle snacka om vändningar här och jag vet inte, det har ju varit väldigt mycket vändningar här i den lokala idrotten får man säga, med ja, men dels för en vecka sedan ungefär när IFK Skövde låg under stort då, mot Malmö var det 6-0 eller någonting innan de började göra mål och vände på matchen. Skövde IK i sin hemmapremiär vände sent, jättesent till och med ett par mål, och ja, i Svenska Cupen här Skövde HF låg under med 8-1 och vann med 44-24, så det har varit mängder med...
Sen har du ju en match där, matchen mot Skuru kan jag ju också nämna sammanhanget. Ja. Man leder en gång och det är när matchen är slut i princip.
Ja, och jag tycker då att ja, men sena, det ska ju gärna vara sena vändningar då, men det är ju bland de bästa som finns i sporten. Och det har en förmåga att sätta sig på minnet.
Ja, verkligen.
Ska vi börja med, vad börjar vi? Jag tycker vi tar in i taget där så kan vi utveckla lite runt lagen och vad de håller på med. Jag tycker vi börjar med hockeyn då, Skövde IK. Premiären är överstökad och det slutar ju då med en, ja det blev ju en straffseger i första matchen och så vann man ordinarie tid nu då. Men vi tar den här söndagsmatchen då, det var ju nå, det stod 1-3, hur många sekunder var det kvar?
Ja, alltså 2-3 målet var det ju kvar 21 sekunder att spela då, helt enkelt.
Ja.
Och sedan så kvitterade man med 3 sekunder kvar att spela. Så att det var ju 2 mål inom loppet av 18 sekunder där som tvingade fram en förlängning.
Så sen avgjorde sig på straffläggning sen.
Ja, hur var det? De tog timeout när det var då inför det sista målet, eller näst sista målet va? Var det så? Ja, men i alla fall då... Och lyckas då reducera med 21 sekunder kvar och sen ha den...
Ja, man tog timeout med 1:20 kvar då, så det dröjer en minut innan man får sitt första reducering.
Ja, precis. Och sen då så lyckas man pressa in en puck till precis på slutet. Det var Adam Tillander var det. Det var rätt snyggt mål får man säga. Han,
ja, jag har sett målet, absolut.
Det syntes att det inte var så mycket tid kvar att
vinka på.
Och vinka på, utan han drog på bara pucken, satt ju jäkligt fint alltså. Så att... Det kan nog vara viktigt för Skövde IK. De låg ju under med 3-0, ska man ju komma ihåg.
Ja, det gjorde ett topplag som man förväntar sig.
Ja, så att...
Om jag följde det rätt så verkar det vara så att man hade spelat nog ganska bra och hade en hel del målchanser, men hade svårt att få dit pucken. Och det där har vi...
Samma sak kan jag säga att det var mot Lindlöven.
Ja, men lite det syndromet.
Lite som... samma som förra året, att man skapar väldigt mycket, men det krävs mycket för att göra mål.
Ja, nu, det var ju också sent avgörande, även om det inte var någon upphämtning.
Det var 6 minuter kvar va? Av tredje perioden, när man tog ledningen.
Men vad ska vi dra slutsatser av det här, den här starten då? Ja, en slutsats kan man ju dra, det verkar ju ändå vara som att det här laget viker ju inte ner sig, utan man står ju på och jobbar ju hela vägen in. Och jag tror att det där kan nog vara viktigt att alltså, visa vägen redan från början va?
Ja, och så ska man nog, det är nog inte helt oviktigt det här med att lyckas vända tidigt. Och vet, alltså man kommer ju ligga under många gånger under här säsongen, så funkar det ju i ishockey.
Får man ta fram de minnena?
Då finns det ändå i ett lag då att vi har lyckats vända tidigare, det, så det kan nog vara bra. Och det, sen har vi ju pratat om att den här serien är ju bara 18 matcher. Så att,
ja, det är viktigt.
Och det är faktiskt så att när man tittar på tabellen nu så är det ju ingen som har full pott efter 2 matcher.
Nej. Och jag menar både Borlänge och Lindlöven som de har mött nu är ju 2 lag som skulle kunna vara med runt strecket där och sådär och ta poäng av dem då. Det blir ju viktigt när serien är så kort.
Ja, verkligen.
Nej, jag var inne och kollade igår där och det var inte många minuter kvar i matchen. Det var ju nog mitten och slutet på tredje perioden. Då var det ju, jag tror det var i stort sett stod oavgjort i samtliga matcher. Det var någon man var ingen som var och kändes avgjord i varje fall. Utan det var väl flera lite satt. Mariestad vann väl i övertid och även Tranås tror jag. De vann med 1-0 va?
Ja, det var det. Det var det. Det var i förlängning.
Ja, i förlängning. Så att, det tyder på en jämn serie. Då klart då är det ännu viktigare att slå in de här matchbollarna i slutet. Och även om man kan tycka att man kanske inte behöver sätta sig i den situationen. Man borde kanske... Det är väl lite på ditt resonemang den Linus. Så att man skapar ju chanser då. Man borde
ja,
kanske gå tidigare. Mycket tidigare.
Precis, absolut. Nu... Ja, den lilla förmågan då att sätta dit dem då, så nu blir det att man hålls ju på sträckbänken. Samtidigt så är det ju en motståndare också, var en bra målvakt. Lindlöven i det här fallet och William Kias som stod
i det. Hur såg det ut igår? Du såg ju hela matchen i Lindesberg. Hur gick det bra eller?
Ja, men det var en hygglig match. Det var ganska, det var inte så mycket intensitet till att börja med. Ganska vänskapsligt sinnad match kändes det väl som. Det var 1-1 efter 2 perioder och de 2 målen kom i första perioden och det var 2 mål som jag tror att båda målvakterna skulle vilja ha gjort annorlunda ingripande på. Lättvindigt, absolut inte otagbara. Och sen så stod ju matchen och vägde får man ändå säga. Lindlöven spelade mer på kontring och så. Men det slut fick ju Skövde IK hål då och 2-1 och sen så ja... 2-1 är ju alltid bräckligt i ishockey.
Ja, men, det är en puck som studsar någonstans.
Men sen så tog de ut målvakten då. Då blir det ju som det kan bli då med mål i tom bur av Skövde då.
Det gjorde den notoriske målskytten Axel Abrahamsson mål.
Ja, precis. Han vände sig runt i egna teckningscirkeln där och fick iväg pucken.
Nej, nu var jag elak va. Det är inget, jag har inget ont om. Ingen, Axel, om du lyssnar, inget ont om det överhuvudtaget.
Men ja, man brukar inte göra mål.
Nej, han brukar inte göra. Han har andra roller på banan. Ja. Och det är så roligare att en sån kille får exakt både vara på isen och dessutom slå in det avgörande målet.
Ja, men han har väl gjort nu ungefär 50% av sina mål då. För han brukar ligga där någonstans runt 1-2 mål. Jag får väl också säga, jag har inte heller något ont om Axel. Han är ju duktig på att täcka skott och försvarsspelet är ju hans styrka då. Så att ja, det var väl kul för honom att passa på då ändå när målvakten var plockad.
Summa summarum tar man 3 poäng i en bortamatch som kanske inte alla tar poäng i uppe i Lindesberg. Så att det var väl det viktigaste här i omgång 2 av hockeyettan.
Ja, det har man ju sett de senaste åren. Skövde IK förlora ganska många sådana här matcher mot lag som kanske borde vara lite sämre på bortaplan. Så blir det förlust liksom. Så det var väl starkt att ta en 3 poäng här.
Ja, och Robin Wallin agerade väl, ja, bortsett från målet så tog han många skott. Det gjorde han väl kanske inte riktigt i premiären vad jag förstod. Så att, en uppryckning där.
En uppryckning där. Nej, men vi får se då. Nu har de bortamatch igen i Köping, va?
Stämmer bra.
På söndag med Johan Hellas Hellströms lag. Ja. Han är ju kvar där, han som var i Skövde IK här 2 säsonger, va?
Ja, han är kvar.
Och absolut, så jag vet inte, de har varit med, de var väl bra med i, där uppe i Borlänge tror jag, var 6-5 där fick de ge sig till slut. Så att de har väl kanske lite bättre lag, så att Köping ja, är väl ingen, det är väl, även om vi hade någon omröstning av spelarna där i Sikt, Surahammar sämst alla, men Köping är nog inte speciellt.
Det är ingen vidare.
Nej, jag har faktiskt varit där också. Det,
i Köping?
Ja, det var för det första väldigt lågt i tak, så redan där är det väl spansmässigt känns det väl så.
Inga höjdbollar alltså?
Nej, inga trisser som ska skickas upp där på. Inga lasson och kastar direkt. Men, och sen var det väl så där också med faciliteterna runt omkring. Men,
ja.
Men det är det ju ofta på den här nivån ska jag säga. Vi är bortskämda här.
Hellman, vi gillar faciliteter. Av alla dess slag, oavsett om det inte är idrott.
Jag är ju faktiskt ändå, om man går på idrott så är man utskickad och det är ju ändå en arbetsplats som man ska utföra sitt arbete i.
Absolut, vi är på jobbet.
Han gillar katakomber också, pratar vi om häromdagen.
Ja, det är ju trevligt om man hittar spelare där i både mörker och ljuset.
Men
ja,
du har inte varit i, är det Rom eller vilken stad är det som har, nej, Paris eller vad är det, katakomber på riktigt? Någonstans är det. I Europa, det kan jag lova. Ja. Jag tror du är känt för det. Men så är det. Ja, vi släpper det. Vi ska inte fördjupa oss i allting. Hockeyn, vi i Skövde IK har fått en bra start. 5 poäng.
Ja,
och det
verkligen
ser ut som de här lagen som man tror lite på har redan fått ta de här pengarna. Det är ju Skövde, Mariestad, 5 poäng. Vi har även Tranås, 5 poäng. Dalen, 5 poäng. Ett lag till jag tänkte på där. Det blev tyst.
Ja.
Nej, men hur som helst, vi går in, vi ska vara så transparenta så att nu går Linus Hellman in och letar reda på tabellen.
Nej, men vi får ju 5 poäng Boys, 5 poäng Tranås, 5 poäng Skövde, 4 Dalen, 4 Borlänge, 3 Köping. Så där har du.
Det är rätt väntat.
Ja, men det är ju de, det där är nästan de lagen som man kan tro går till Allettan. Det är Lindlöven då möjligtvis kanske.
Så. Ja, och Surahammar var ju bra i fjol. Men ja, det är egentligen enda året som de har varit bra också. Så det får man väl se.
Ja, de stod väl upp bra mot Boys då, som körde över första var det Lindlöv, eller Eskilstuna Linden som körde över premiären. Så att, nej, men det tåget har börjat tuffa. Gå vidare. Jag tycker vi tar, som spelade också igår, Skövde HF härnäst. Det har ju börjat väldigt, väldigt bra får man ju säga i seriespelet. De är ju nästan euforiska i föreningen över 3 raka segrar. Det var någon som undrade när gjorde de det sist. Ja, det är nog ett bra tag sedan.
Ja, det är väl 5-6 år sedan kanske.
Men man får inte glömma att man hade faktiskt 5 poäng redan förra året efter 3 matcher. Så att det är bra start, men ännu bättre och kanske beroende på vilka man möter. Det är väldigt avgörande i den handbollen. Nu har man haft skuru liksom och det kanske man inte räknar några poäng på förhand.
Nej.
Och, nu igår, och inte under det heller borta förresten.
Nej, och nu igår gällde det ju en helt annan form då. Då var det ju Svenska Cupen möte då, 8-delsfinal. Där fick man ju en riktig drömlottning får man ju säga. Man fick ju möta ett Division 2-lag.
Men det var måste varit en märklig tillställning.
Ja, det, var där, ja, det var ju väldigt märkligt. Och sen var de mötte ju då Ludde Vikings, det är Lundtrakten.
Ja, det är Löddeköpinge.
Ja.
Det är en ort mellan
Kävlinge menar du?
Ja, det är det. Det ligger mellan Landskrona och typ när man kommer ner till Lund.
Ja.
Det är ett stort köpcenter. Barsebäcks golfbanan är inte så långt ifrån.
Nej.
Faktiskt.
Så att det var ju då ett väldigt ungt lag, ett, ja men egentligen ett juniorlag kan man ju säga, som gick upp från division 3 förra året och är nu nykomling i division 2. Så det var ju lite svår. De har ändå slagit då Lugi och Heid i gruppen och blivit gruppetta. Skövde HF blev ju grupp 2, så det var ju där du snackade om där med lite flyt och få ett division 2-lag då. Men man visste ju inte riktigt vart man hade de här så lovande, ett lovande gäng. Hur bra är de? Jag såg att de vann sin seriepremiär i tvåan med 13 mål tror jag var, eller någonting väldigt stort i alla fall. Och de får ju börja med de här shootout straffarna och ju i mål på 4 av 6. Så att det var, då kommer ju Skövde HF ändå undan hyfsat. Men sen börjar matchen och då går Ludde upp till ledning med 8-1. Och då tänkte man ju lite, vad är det för gäng det här egentligen? Men sen rasar de ihop, eller om det var Skövde HF som gasade.
13 raka mål va?
Ja, 13 raka. Från 1-8 till 14-8.
Ja, det gör man ju inte
på en kvart alltså. Ungefär då.
Men de körde fast helt framåt och det blir mycket kontringar kanske, eller?
Ja, och det ska sägas att det syntes ju att det här var ett ungt lag. För de var ju små, de hade ju problem i anfallsspelet. De körde ju fast gång på gång och det syntes också att de var rätt orutinerade. För de spelade bort mycket bollar, det var liksom passningar ut över sidlinjen och sådär. Så att då när Skövde väl var i kapp där så var det inte något att snacka om.
Nej, jag såg det. Var spelare mestadels födda 04-05. Så det var ju... Men jag kommer väl att tala om sig när det blir USM och grejer. För att flera av de där spelarna har jag sett varit med i sådana här F16 och landslag och sånt där. Så att här finns det lovande spelare som säkert kommer sugas upp av de här större klubbarna. Jag tror att det är en ungdomsprofil på klubben helt enkelt i första hand.
Ja, alltså. Och som jag fattar så kommer det då ett par årskullar till som ska vara väldigt bra under de här då, så att de tror ju att de ska kunna kunna kanske gå upp till division 1 och ändå ligga där, att det fylls på då, så att även om några just det här laget sticker vidare till Lugi eller vart de nu hamnar så kommer det nya spelare som kanske är division 1 nivå typ, om man säger så.
Ja, och Skövde HV, de sprang alltså ifrån till, vad blev siffrorna?
44-24 blev det då.
Ja. Så att det är ju... och det, alltså göra 44 mål, det gör man inte utan vidare även mot ett division 2-lag, så det är ett väldigt bra resultat.
Ja, och då ska det ändå sägas att Birkelund Daniel, han coachar ju inte stenhårt, utan det var ju, han gick ju runt på mycket folk, gjorde han ju. Så att det hade nog kunnat krama ur lite mer om de hade velat, men det här dubbelmötet är ju avgjort i alla fall.
Ja, det krävdes precis. Bara 60 minuter helt enkelt.
Ja. Ja, det är en returmatch, tror jag var.
Ja, vi hade det om två
veckor.
19-20 oktober någonstans där borta då.
Men det blir ju mer en akademisk historia med ett sånt stort läge. Även om de skulle göra mål på 6 straffar så är det ju...
Ja, de måste plocka in 15 mål ändå.
Ja,
då,
visst.
För att passera liksom. Och göra mer än 40, alltså måste de göra mer än 44. Nej, men det var starkt gjort. Så det är inte bara att ställa ut skorna. Det är lite spännande. Ludde är väl kanske som vi ska jämföra historiskt. För det finns ju en del duktiga killar, vet jag, som har kommit därifrån också. Kävlinge, Ludde och så. Lite som country roll kanske i Skövdanbollen har varit genom över tid liksom. Många duktiga spelare. De har odlats fram i den kanske lite mindre klubben med miljö. Kanske fått mycket speltid och haft duktiga tränare som har givit tidigt resultat. Så att, ja, sånt där. Det var lite intressant, lite nytt i alla fall. Vad ska vi nämna någonting om den här, det kanske vi har gjort, men det kan vi ändå prata om vändningar, för den sitter fortfarande på alla fall på min näthinna. Skövde HF Skure 25-24, de har ju spelat efter det, men den var ju också, visade på en enorm styrka i laget. Låg under hela matchen.
Ja, man låg väl under med 6 bollar någonting, men sista 9 minuterna. Och tar i kapp och lyckas gå förbi dem med 2 sekunder kvar på klockan.
Ledde en gång, det var då.
Då var det 25-24. Då fick man dubbla poäng.
Ja, men jag tror det betyder mycket. Nu har vi väl, vad har de? Spännande matcher närmast. Ja, Värdemäter, Lugi hemma i veckan. Mm. Och Skara i ett derby på lördag borta i Skara. Sen är det väl snart dags att stänga den butiken, för det är ju sånt där EM i handboll i november månad. Och det var väl landskamp i slutet på månaden och så. Så att...
Minne med 5 matcher först innan uppehållet.
Ja, precis. Jag kan vara någon mer. Jag har inte 100 på det, men det är inte mycket kvar i alla fall.
Nej, det är 3 matcher och sen är det ett landslagsuppehåll och sen är det 2 matcher till och sen är det ett längre landslagsuppehåll.
Ja, det är EM då. Ja. Det kan vi väl säga att hon, Skövde-tjejen, spelar för Skara, vart Skövde för Sara Johansson är ju uttagen i, såg vi innan vi gick in. Axnerat att ut förbundskapten, 21 spelare, 18 får åka till mästerskapen. Hon är en av 3 vänsterhänta 9-meter spelare. Så att vi önskar önskar vi Sara lycka till, hoppas att hon får göra mästerskapsdebut på seniornivå. Hon har spelat mästerskap tidigare på de har ju något UVM-guld tror jag, med tjejerna födda 92 då, med massa spelare för många, många år sedan då.
Borta i Västindien?
Någonstans där, ja det tror jag faktiskt. Ja. Hade du kunnat åka bevaka Helman?
Ja, gärna. Nej, men jag tror det var det. Någon
Nej, men kul med Skövde OF, det går bra, det är roligt, det tycker vi naturligtvis, och det är viktigt, verkligen. IFK Skövde, handboll. Då har vi, det man tänker på är ju, de har ju också spelat lite match, någon match efter den. Men vi pratar vändningar här, då, eller upphämtningar. Då är ju Malmö-matchen någonting i hästväg.
Ja, det får man säga.
Ja, det är verkligen. Man låg under, som sagt, med 6 bollar också på slutet där var det väl.
Ja, det var ju de låg under med 6.
Ja, genomgående under alltså. Ja, men det var ändå...
Jag tror det var 7 till och med som mest i andra halvlek vid ett tillfälle. Men det var 6 gånger både halvlek i alla fall, absolut.
Och de låg under med 6-0. De gjorde första målet efter 10 minuter, gjorde Viktor Hallén mål. Och så koncentrerad han var när han väl blev fri där. Jag stod väldigt bra nästan bakom målet när han kom. Det syntes att nu är det dags att göra mål. Nu har det gått 10 minuter och vi ligger under med 6-0. Den här bollen ska in liksom. Och sen lyckades de ta sig nästan i kapp då, till paus.
Lika, 12 lika blev det. Sen tappar de ju igen då till 6 mål.
Ja, och då tror man ju att det är kört.
Ja, definitivt mot ett sånt lag ändå som HK Malmö som har den bakgrunden som topplag i högsta serien, så ser man ändå inte det framför sig. Även om det går fort i handboll, alltså det gör ju det. Men jag hade väl inte, för hade någon sagt för några år sedan hade jag aldrig trott på det.
Nej.
De vann med 3 alltså.
Ja, med 3 dessutom. Trots att man, för det är ingen liten med... vändning man gör.
Nej, den var ju väldigt, väldigt rolig av många skäl.
Ja.
Inte minst på den trion på 9 meter som hade bra fart där med unge, lille, totalt orädde Linus Gustafsson. Adam Ljungqvist och Erik Säv.
Ja. Säv var ju väldigt bra också. Jag tror det var 6 mål på 7 skott och alla 6 målen kom sista 12 minuterna.
Ja, det är också det något att han inte göra så ofta, precis.
Plocka fram när det ska avgöras och göra 6 mål sista 12.
Nej.
Nej, men det stärker nog laget och det tog man väl med sig till Lund här lördagsmatch.
Får man ju säga.
Som var ganska stabil insats.
Ja, mot Lugi handlar det ju rätt mycket om anfallsspel, för de kör ju som fasen där nere i Lund. Och, men man lyckades stå emot det och man ledde ju också den matchen genomgående. Lugi var väl i kapp ett antal gånger men aldrig förbi då, så att man höll dem ju.
Nej, det var nog 2 mål sådär och kanske var ett vid något till.
Och sen var det ju några kritiska lägen, men det lyckades man ju ändå lösa då. Det var ett antal passivitetsvarningar och sånt som man ändå lyckades hitta ett spel och sätta bollarna, så att nej, det var ju starkt. Jag tror inte, man vinner ju inte så många gånger där borta, så att det var bra gjort.
Nej, precis. Han pratade om någon 2015, men jag hörde det till, men det är efter.
Nej, men jag kan ju säga, vi kanske kommer in på det sen. För, ja, men alltså vändningarnas vändning är ju den matchen, om vi ska komma in på den sen då, men det kan vi göra kanske.
Ja, det tar vi. Ja. Det är en av dina
höjdpunkter. Det är en av mina höjdpunkter, absolut.
Ja, men dra den då, Helman. Jag vill höra här.
Men det, jag trodde du hade något annat.
Nej, men det var ju den kvart. Det var ju den
kvart.
Om vi pratar lokal idrott, så är det ju kvartsfinal 2, slutet på mars. Jonas Wildes första år som tränare för IFK Skövde. Man ligger under med 12-19 i Lund med en kvart kvar mot Lugi och gör 9 raka mål.
Just det.
Och vinner med 21-19. Och jag vet inte, det var någon som pratade med Thomas Saxner som då var tränare, innan förbundskapten som då tränade i Lugi, att det hade ju varit bättre för deras del om de bara kanske har slängt upp bollen på läktaren och sprungit hem och försvarat sig istället. För det var ju kontringar som bara visslade så att Skövde bara sprang i kapp och förbi då.
Ja, de tappade allt där. Sen blev det väl...
Men alltså 9-0 i en kvartsfinal på 15 minuter, det...
Det lär vi inte få uppleva.
Nej, det är relativt unikt måste man säga.
Ja, nej men absolut. Så att, intressant. Och vad har vi nu då när det gäller IFK? Nu har vi ju en SM-finalrepris i Skövde på söndag. IFK Skövde, Ystads IF.
Ja, mot ett Ystad IF som lyckades vinna till slut här då i serieupptakten. Man slog ju Hallby i veckan och tog sin första seger. Annars har det blivit 3 raka förluster för fjolårets mästare. Så det har ju verkligen inte gått som på räls.
Nej, de har sett lite mätta ut i början. Ja. Jag har faktiskt sett en hel del av de här matcherna. Jag såg även matchen igår och det var ju jämnt en kvart. Och så 8-7, sen ryckte de ju till en 14-15-7 i halvlek och sen var det ju ingen match. Så nu, de hade nog fått sig att det är dags att vakna nu. Nu är det slut på SM-finalfirandet.
Ja, och det är ju intressant som du säger med den här deprisen med tanke på den bakgrunden och allt som var där i våras. slut på majen.
Vem är delegat? Det är ju hemma, ja. Då. Annars så kunde det nog varit samma, vet du.
Det skulle det mycket väl kunna ha varit. Man tar ju ingen hänsyn till svensk handboll där, utan man tillsätter ju delegater bara.
Det var jag vet, var det inget fel begånget?
Nej, det var det ju inte, men då kan man ju inte regelboken, för det finns ju många aspekter där, men vi har ältat det så mycket. Nej, så jag vill inte älta det mer. Nej, men man kan säga att det fanns mycket synpunkter på både domarskap och delegatskap i den matchen, som tyvärr blev väldigt mycket fokus på när det var guldfinalen för Ystad och allt annat som borde sätta prägel på den match.
Det är själva förfarandet.
Ja, men det är väl själva, ja, förfarandet är ju en del, men det är ju även missar hur man ska bedöma saker. Men det är historien nu, jag vill inte älta det längre.
Men om man kopplar det till söndag så är det ändå intressant. Nu ska lagen möta första gången sedan det här hände.
Ja, det är det. Det är det jag menar.
Finns med, och det är ju... Ja, just har ju betydligt fler spelare med än vad Skövde hade.
Ja, omsättningen är större i Skövde.
Skövde då, men vi har ju ändå några... Jag tror Hallén vill nog gärna göra mål på straff.
Bjarni har det också här. Ja, Hallén på straff, absolut. Så är det ju.
Ja, men eller hur?
Det är shootoutens förbannelser.
Ja, lite så. Men så Jonas Samuelsson la lite straffar sist. Gjorde det bra, va?
Ja. Han är ganska säker, får man nog säga. Det känns ju bra. Två bra straffskyttar.
Ja, nej, det ska bli otroligt spännande att se hur den matchen utvecklar sig faktiskt. För det är klart att ja, vi pratat om, och det ser man ju. Det är klart att Ystad är bra även om de har på tre torsk här.
Ja, och då kanske man kan vinna mot Ystad hemma då, för det var ju väldigt svårt i fjolårets där finalserie.
Ja, just det. Det har varit problematiskt med det. Mm. Också vid flera andra tillfällen, tror jag, faktiskt. Mm.
Men två finalförluster på hemmaplan var det ju.
Ja, det var det.
Ja, det var torsk mot Kristianstad hemma också i semifinalen.
Ja, och en oavgjord match som fick göras på shootout, som vann man ju inte heller den. På spel alltså.
Ja.
Så nej. Det var en detalj bara.
Ja.
Nej, det blir ju en spännande dag det också då. Och där har vi, nämnde vi det, ja, det gjorde vi samtidigt, så spelar Skövde IK då, men de spelar ju borta då, så att det är inget problem för publiken i Skövde. Det är mer för oss som ska jobba på söndag, som har dubbla uppdrag samtidigt. Exakt. Det är ingenting som vi önskar, men det får vi naturligtvis lösa. Lördag, ja, innan där, vi pratar fotboll. Skövde AIK är ju med. Ja, de är ju med, det får man ändå säga, även om det var i kampen om en allsvensk kvalplats är det vi pratar om. Även om Öster verkar ha kört över Brommapojkarna med 4-1. Och de sitter väl i det bästa läget nu för avslutningen för att ta tredje platsen.
Ja, jag tittar faktiskt på den. Jag gjorde jobbet här och såg Öster Brommapojkarna. Och det var ju i och med att Brage hade förlorat. Och Trelleborg hade förlorat. Och Skövde AIK ändå hade tagit en poäng då. Så hade Öster förlorat mot Brommapojkarna, så hade det ju ändå blivit en bra omgång för Skövde AIK.
Ja, de tagit in en poäng på toppen.
Ja, men nu istället då, så Öster vann med 4-1 var det. Så att nu skiljer det ju 5 poäng då, och det är lite Saikoi sämre målskillnad också, så att det är ju egentligen 6 poäng upp då. Och nu är det bara 5 matcher kvar, så att det blir tufft att komma igen.
Då kan man konstatera att det enda som gör att Skövde AIK räddas kvar i striden om allsvensk kvalplats, det är att man vinner på lördag hemma mot Trelleborg.
Då lever det ju.
Ja, då lever det. Men blir det stryk mot Trelleborg, då är det nog bara att glömma den kvalplatsen.
För då tappar du ju också Trelleborg ett antal poäng framför dig, va?
Då kommer det inte gå.
Jag ska inte säga att man har slutat tro på det, absolut inte. Men det speglar väl lite också när du pratade med spelarna efter matchen på Borås Arena 0-0, att det var ju besvikelse över en poäng mot Norrby, som kanske förra säsongen hade varit bra att ta en poäng i Borås, men som man nu har hamnat, så är det ju någon annan perspektiv alltså.
Ja, verkligen, och de har ju pratat mycket om att de inte tittar i tabellen, men här var det ju ändå så, det var flera stycken som sa faktiskt, ja, med tanke på att Brage förlorade igår, ja, så känns det ju här som två förlorade poäng då. Vi hade velat liksom ta 3 poäng här, men ja, jag vet inte, jag tycker väl att det var rätt. Det var inte orimligt att det blev oavgjort på Borås Arena.
Kan acceptera också oavgjort. Kan tycka att vi borde sett några mål, men det är en annan sak.
Men Norrby var väl närmast segern, om vi ska vara ärliga, eller?
Lägena får man ju säga så. Sen hade ju Saik också sina lägen. Så
det,
men visst, absolut, det är ju en sekvens där det är mållinjesräddningar och öppet mål som bränns. Det är ju samma sekvens då. Så var det.
Nej, det var ju två besvikna lag som lämnade Borås Arena.
Ja.
Det var min känsla. Jag har sett matchen på Discovery Plus, som det heter.
Och sett att, och där fått höra eller se att Tobias Linderoth fick ett varning som får lite konsekvenser.
Han är ju glödhet, det är andra gången nu.
Ja,
Han är utanför tekniska området.
Vi ser
området.
Fram emot att se vad...
Ja. Är det inte det han åker på?
Jo, han åker på det.
Jo, han åker på det.
Det tekniska... Alltså, men vad är det där? Det är inte
ja, det.
Han
är, det är, nej, det är området. Väl svensk fotboll är väl det hela. Det är, jag bara titta på en internationell match och se att det tekniska området... Är det många som överträder? Jag ser dock inga varningar eller uppvisningar på läktarna.
Nej, jag håller med.
Det är lite olika bedömningar.
På Södermalm finns det ju inte ens ett tekniskt område. Eller det gör det ju, men det är koner som står utställda.
Sporadiskt uppställda koner.
Ja, nej, men det är... Men frågan är ju om man får det. För när man står nära så ser man ju... Han är ju det händer ju att Tobias Linderoth är på fjärdedomaren med sina åsikter,
ja,
kan man
ju
säga.
Så han är ju glödhet.
Till slut kanske de... Ja, de kanske ger han varningen och säger att det är för att han är utanför, men det kanske är att de har tröttnat helt enkelt. Ja, men nu är han ju avstängd.
Men det är ju också märkligt, de får ju tala om vad det är. Han får för protest här.
Jo, men jag såg också någon match i veckan, vi ska inte gå in på det, i Allsvenskan också, där man kan slita sitt gråa hår om man nu har det över att det blir röda kort. Det här var ju västkustderbyt i detta fallet. Där man inte begriper. När, om alla vet och publiken vet att man har fått de här tillsägelserna, då kan man ha mer förståelse för saker. Men då, nu sker det liksom bara högst godtyckligt. Och då blir det mycket irritation.
Ja, det är klart. Men jag tycker själva coachning och sånt kan jag ju tycka. Men
vi vill ha levande idrott, va?
Ja, absolut. Ja. Jag tycker ju det att tränare som står med armarna i kors och tittar. Med Domus 8 som de brukar mota det tog och titta på vad som helst kan hända. Det blir ingen roll om taket rasar in eller om det blir jordbävning och är det inte min ändå. Jag tycker att ett engagemang som ledare tycker jag man ska visa gentemot sina spelare. Jag tror att man får med. Sen ska man ju naturligtvis inte springa och massa med negativ energi, för det smittar ju också av sig. Men att man är engagerad, jag är 100% säker på att mycket, mycket stor del av Skövde AIKs framgångar, det ligger i Tobias Linderoths sätt att vara med sina spelare och sitt lag. Och nu är det en utmaning igen då, för nu...
Ja, nu ska...
Nu är han någonstans...
Ja, var ska han sitta någonstans på den här härliga Södermalms IP? Ja,
stå på Östermos balkong.
Ja, jag vet inte.
Vad det heter.
Vi var ju sett när vi var uppe i Uppsala då, på riktiga arena där uppe, då hamnade han ju uppe på ett VIP-rum högt upp. Du lyckades ju ta en fantastisk bild där uppe.
Ja, den är bra.
När han satt, han beskrev det som sitt lilla fängelse under de där två timmarna där. Och sen lämnade arenan ögonen böjde när slutsignalen gick då naturligtvis.
Och man får inte ha någonting
med
laget, att, varken före eller efter. Nej. Han var inte ens åka med laget i match, vet vi det eller?
Det är några timmar före och efter man inte får kontakt med laget.
Ja, va? Jag tror att det är det. Men,
det är inget problem på hemmabanan naturligtvis.
Nej, och det går ju givetvis komma runt på alla möjliga sätt. Men han får ju då inte, han får ju inte sitta liksom i närheten av bänken, får han inte göra, utan man måste ju sitta avskilt.
Sen kan man ju diskutera vän av ordning hur det går till. Alltså man kan ju inte... Jag tror inte polismakten övervakar sms och samtal och allt möjligt från olika positioner.
Man får förutsätta att man inte fuskar i alla
fall. Det får man väl göra, men det säger väl lite kanske också regelverken i dagens samhälle med teknik och allt.
Det här är ju idrott, inte politik vi pratar om.
Ja, det pratar vi om, men vi har en realitet också.
Och jag vet, men jag tror nog att han sköter det. Men det ska bli spännande att se. Det blir ju upp till Mikael Lindgren nu då.
Ja, för andra gången.
Och coacha. Jag vet inte vem hade han med. Det var ingen mer med sist. Nej, det var inte. Och han är ju också het.
Ja, han har ju fått rött kort.
Ja, det är många, och sen kan vi säga det också, det är många varningshot också i SAIK. Det var en hel lista alltså.
Det är faktiskt en poäng att ta med sig. Det är 8 spelare som blir avstängda vid nästa gula kort.
Men det är inte några varningar som många får ta för protest och så, utan det är mer för förseelser i spelet, va?
Ja, det är det ju.
En hel del.
Det och för det såg jag sist, man ryckte någon i tröjan, tog sån där varning, det var någon, var Skyberg eller någon som drog någon, jag är på efterkälken.
Ja, det var en sån där klassik.
En motiverad varning faktiskt. Ja. Kanske betrilla i annars.
Ja. Jo, men det blir ju, vid nästa gula kort då så blir bland annat Filip Skyberg avstängd, och det är fler. Marcus Fröjd och...
Ja, det är 8 stycken, va?
Ja.
Vad Marcus Fröjd gjort? Han har maskat.
Jag tror faktiskt att han har fått båda för maskning.
Ja, men det stämmer om jag inte minns fel när jag ser matcherna framför mig.
Ja.
Det var några matcher där på slutet, va?
Ja. Ja, nej, de är, men det är kul. Jag rör om i grytan. Allt från såna här grejer till rätta gallfeber med långa inkast.
Och ja, det fortsätter ju.
Avtorkning av bollar och ja, allt vad de håller på med.
Linderot, jag pratade ju med han i alla fall där om det här avstängningen. Han tyckte givetvis att det var dumt då. Att man som tränare blir avstängd efter 3 gula kort. Och så pratade han ju lite om det där. Att han var utanför det tekniska området. Och jag sa ju till han att det är ju inte riktigt din stil att stå lugnt och stilla. För det sa ju, det verkar ju som att de vill att man ska stå helt lugnt och stilla. Och då sa jag, det är inte din stil riktigt. Det kommer aldrig bli så. Nej. Så att han kommer inte ändra sig.
Sätta upp en hage då. Då får man till en sån här staket runt om. Oh. Så att det kommer, men det går ju inte. Det är ju skaderisk för spelarna. Ja, nej, så är det. Vändningar, ja. Har Skövde AIK gjort någon? Ja, det har de väl. Eller, jo. Premiären som kanske öppnar hela säsongen kommer jag att tänka på nu.
Ja, det var ju en vändning. Ja. De låg under med 2-1 då. Ja. Och sen... Jack Cooper Love kvitterade. Det var hyfsat tidigt ändå. Det var väl en 20 minuter, en halvtimme kvar. Men, i alla fall.
Tredje målet kom väl på...
Ja, det kom ju i 93 eller 94 eller vad det var.
På ett väldigt udda sätt.
Ja.
Hörna rakt i mål eller utrett?
Ja, det är hörna rakt i mål.
Ja,
sen tycker väl förmodligen Östersunds målvakt att han vill ha en frispark där, men vilket en del domare säkert har dömt, för det är lite olika nivåer där. Men i det här fallet gick det rätt in i mål och det var ju stort jubel för Skövde AIK.
Ja, det var det. Det var en vändning att minnas.
Verkligen.
För jag tror alltså, eller kanske vill tro, eller jag vill och vill. Men jag tror ju faktiskt att den där vändningen har haft väldigt stor betydelse för Skövde AIKs fortsättning. Att man lyckades med det. Hade man torskar direkt med ett par mål så kanske det blir jobbigt. Och det kan man nog ta med sig nu, där vi har pratat om tidigare. Här har vi ju nu bra exempel på samtliga de här klubbarna. Där man redan nu i början av sina säsonger har stått för såna här vändningar och upphämtningar som jag tror är viktiga. Skövde IK har gjort det, pratat om, eller hur? Det här matchen som man egentligen var uträknad i. Skövde HF avgör mot en finalkandidat. Och IFK Skövde mot Malmö. Jag tror att det här kommer de här lagen ha en enorm nytta utav. Alltså.
Ja, så är det säkert.
Så att, så är det. Vänd bara. Vänd blad var någon som sa.
Ja, men vi kanske ska vidga vyerna lite när man pratar om vändningar som är...
Du tycker vi är för smala alltså?
Nej, men jag tycker väl kanske att man inte kan förbise en del större idrottsliga vändningar när vi nu varit inne på de här olika...
Vad är det största, Linus? Du har sett...
Ja, det största jag har sett, men alltså... Vi kommer säkert in på ishockey sen också, men vi håller oss kvar i fotboll och vi håller oss kvar på Olympiastadion i Berlin som jag har varit på ett antal gånger, dock inte denna kväll i en VM-kvalmatch 2012 när Sverige spelar mot Tyskland och ligger under med 0-4. Med en halvtimme kvar är det väl ungefär, va?
Ja.
Miraklet i Berlin har det ju fått sitt epitet när Sverige kommer i kapp och kvitterar på nu ringer telefonen här.
Nu ringer Andrea Merkel.
Just det, Angela Merkel. Nej, då kvitterar ju Sverige på stopptid där. 0-4 till 4-4, en osannolik upphämtning.
Ja, det får man säga. Den minns man. Det är verkligen en vändning man minns.
Reinfeldts jubel och ja, Merkel satt.
Ja, Merkel satt still och Reinfeldts studs var det väl upp där.
Är han som du, djurgårdare?
Ja, han är ju djurgårdare.
Ja, bara en sån sak.
Och Sverige har inget bra lag heller. Det är sån här Tobias Sana inne på slutet och springer.
Han ja, är det är ju Rasmus Elm, osannolika 4-4 va?
Ja, det är det. Efter att Zlatan då rätt rejält armbågar Per Mertesacker.
Ja, men det var inget...
Det var ingen frispark.
Nej, men det är ju en sån där klassiker och då är det ju precis Granqvist. Då.
Ja, det är Granqvist och Ralf Edström och det är ju på slutet bara att blåsa av människa tror jag det var.
För Lasse Granqvist, han har ju en förmåga och det är klart han har kommenterat mycket, men det är många vändningar också. Jag kollade i morse, jag var tvungen, när vi sa att vi skulle prata lite om vändningar, jag var tvungen att kolla runt lite och då dök upp en härlig vändning som jag minns. Det var när Färjestad vänder i en semifinal 2009. Mot HV nere i Jönköping.
Oj.
Och Staffan Lunds kompis får man väl säga då, Jonas Höglund, kvitterar med en minut kvar. Och sen kommer då Björn Melin i HV och dribblar på blålinjen och tappar pucken. Och Färjestad kontra och Rickard Wallin gör 4-3 med 7 sekunder kvar. Och så går Färjestad till final och HV utslaget. Och Lasse Granqvist han skriker, men jösses Björn Melin, inte dribbla på blålinjen! Skriker han direkt, så att det är härligt.
Ja. Nej, han har några riktiga klassiker.
Ja.
Ja, vi har ju en som du sa. Ja,
Sverige-Finland.
Sverige-Finland. Hartwall tystnas.
1-5.
1-5 till 6-5. Det är också en vändning i en VM-kvartsfinal då, i 2003 var det väl, om jag minns rätt.
Och då skjuter alltså, hans son spelar i Skövdiko idag, Ronny Sundin.
Det är han som skjuter det skottet som Per-Johan Pebben Axelsson styr in,
så tror jag. Så lös som alla lösa skott.
Ja, exakt. Och han säger så.
Och där.
Och det skjuts av Ronny Sundin.
Ja.
Ja.
Ronny Sundin.
Och frågan är om jag har sagt det här i podden någon gång, men jag får ändå ta det en gång till. Det är också Ronny Sundin i den här matchen som då har assisten till Peter Forsbergs solomål. När han går runt hela vägen och gör mål.
Kassen, ja, runt kassen.
Och det Ronny Sundin gör då, det är att han står bakom mål.
Ja, den
bakom eget mål. Och bara liksom lyfter på klubban i princip. Och sen har han assist på det.
Ja, det är fantastiskt. Assistpoäng kan vara enormt överskattat. Kan också vara väldigt, väldigt värdefulla.
Det kan ju vara liksom hockeyhistoriens minst prestationsmässiga assist.
Ja, den är ju sån där fantastisk match. Den sitter ju alltid på näthinnan. Så är det ju självklart. Och har vi något mer?
Jag droppar en till då, eftersom vi ändå håller på med vändningar. Och det är ju ett lag som ändå ligger med hyggligt varmt om hjärtat. Det är Liverpool. Champions League. Istanbul 2005.
Ja, det är klart. Det är en klassiker.
0-3 till 3-3 då. I andra halvlek på en halvtimme ungefär, va?
Ja.
Alltså i målen då, om man säger så. Och sen så en straffseger då. Sen. Den vändningen är ju ganska mäktig också.
Ja, och det minns man ju mycket för att det är väl i den matchen ändå som Jerzy Dudek, målvakten, kör sin dans på mållinjen, eller vad man ska kalla det.
Och lyckas ju.
Det är Shevchenko som missar.
Det gör han.
Ja.
Bland annat.
Ja.
Jag tror det blir 3-2 i den straffläggningen, så det är några mer syndabock.
Ja, okej.
Okay.
Eller hjältar då, målvakterna. Vi behöver inte hänga någon som missar.
Nej, det är sant.
Idrotten är fantastisk.
Ja, det är den.
Så är det i alla, i
brutal alla, men fantastisk.
I alla dess skepnader faktiskt.
Ja, jag har en till. Ska jag ta, okay, en sista då bara? För det var så här, det är rätt många år sedan. Lördag, ni vet, man kommer hem till några polar och tänkt att ta några öl och kolla lite fotboll. Arsenal borta mot Newcastle. Det är 4-0 till Arsenal i paus. Det är väldigt, väldigt trevligt där att sitta och kolla. Och sen kommer ju Newcastle 4-1. 4-2. Och när de gör 4-2, då vet man ju åt vilket håll det är på väg. Det blir 4-3 och 4-4. Sista målet kom på slutet. Jag reste mig faktiskt och gick hem då. Så hemskt.
Ja, det är hårt.
Ja, det kan vara jobbigt att se fotboll.
Ja, det kan det.
Nej, men det är ju sådana. Och det är ju som vi pratade om, handbollen är ju fantastiskt i det måttet att det kan gå så jäkla fort där. Att tycker jag det är spänningsmoment som är tämligen många gånger rätt överlägg, så tycker jag. Alltså det, hur det kan ta sig vändningar i matcher alltså på väldigt, väldigt snabbt. Vi får se vad det blir i helgen. Vi hoppas att det inte blir så några... Jo, IF Skövde, det får vi gärna vända naturligtvis och vinna om de nu behöver komma
under. De får gärna bjuda på nya. Det var ganska fängslande matcher som sagt på med förlängningar i finalen. Så att det kanske blir spännande igen här, förhoppas då.
Ja, det blir. Vi har en spännande helg framför oss. Och när vi ändå är inne på matcher och spännande så kan vi faktiskt dra en lans för innebandy division 2. Derby, lördag eftermiddag. Skövde, Tibro. Nu ska de utmanas. Skövde är väl storfavoriter och inlett stark, och Tibro är ju en
underdog
som en Kristoffer Urbom, som mycket så att säga, entusiastisk ledare och pådrivare, som har nog inte tänkt åka till Skövde och få stryk.
Han är nog segertjugen i sig. Jag var ju där och faktiskt såg deras, frågan är, var det premiär mot Vara. Då vann de stort, Tibro. Det var de nöjda med.
Ja, det är
de hade ju match innan också.
Ja, de var hemmapremiär.
De mötte ju Lockerud, den gamla storheten från Mariestad.
Som numera är här nere.
Ramlat ner i tvåan då. Men det var de med i två perioder, så tappade i den tredje. Så att, nej, men det är väl de här lagen.
Ja, men det är häftigt serie på det sättet att det är så många lokala lag. Så det blir ju mycket derbymatcher alltså, eller prestigemöten, lokalrivaler som möts. På något gott, eftersom alla är samlade i samma serie, så hoppas man väl att något tar steget upp så man inte har alla på samma ställe.
Ja, och Skövde är ju jagade här.
Verkligen.
För de är ju favorit.
Snubblade på mållinjen lite grann, kan man säga.
De mötte ett bra lag där.
De slog ut först ett Skara-lag och sen så fick man stryk mot Vänersborg.
Vänersborg, ja, de var väl bra med, men de fick rejält med piskis.
Ja, det var ju inte något snack. 10-20.
Ja, de la väl ner verksamheten.
Jo, men det var de siffrorna vi summerade till slut, va?
Ja, men det är ju ett resultat.
Ja, det är det. Men den här gången så har man väl möjligheter igen, och det är ju nya kvalmatcher sen. Det är samma upplägg där med topp fyra man ska vara för att sen få spela kval.
Ja. Nej, man har ju varit uppe i ettan och vänt några gånger och då har inte riktigt räckt till. Men det känns ju som att det skulle vara läge kanske att etablera sig där uppe.
Ja, jag tycker man har en har väl ganska bred trupp och en driven målmedveten tränare i Carl Pontén. Ja, så att det finns alla förutsättningar tycker jag.
Så där får vi hålla ett öga på också, och sen måste vi också hålla ett öga på hur det går i, vi har pratat om det här förut, i kampen i division 2 fotbollen då. Skultorps IF har vi ju pratat om tidigare, och det är nu spörs det ju i helgen här med de har ju Falköpings kick som då kan, ja, de spelar oerhört på Delsport, så det är precis lika, de har sämre målskillnad, de måste vinna sig och gå till kval då, så att och Skövde är ju, eller Skultorp är ju lite jagad underifrån där också, så att,
ja, det handlar ju om att befästa sin
tredjeplats till och med 100, kan, ja, säker,
kanske det till och med blir, va?
Så det där är också en match, och det tyvärr är det lite krockar då på, den går ju också där på lördag eftermiddag samtidigt som Skövde AIK och sådär, så att, men ja, det är som det är. Det är inte mycket att göra åt. Det måste spelas på helger och sådär. För att det blir ju mörkt nu på kvällen.
Ja, så är det. Det gillar inte Hellman.
Hellman gillar inte mörkret.
Nej, vi går ju mot den sämsta tiden på året. Så att jag
och får, den varar ju ända fram i, ja, april,
men jag får
maj.
Plocka fram det bästa, och det är ju ändå slutstrider som vi var inne på fotboll. Här i fotboll. Och det kommer ju även en allsvensk slutstrid som jag är lite intresserad av.
Ja, men Sveriges svensk elitfotboll är ju, det är ju, vi är på nivå med Gibraltar och...
Ja, landslagsnivån är ju den.
Ja, så att klubblagsnivån...
Ja, den har väl blivit lite bättre då när man ändå går vidare i de här kupperna och spelar. Men man spelar i och för sig den tredje högst rankade kuppen, men det, man deltar ändå.
Man har i alla fall utländska spelare i lagen som räddar upp det lite kanske.
Ja, och det... Ja.
Nej, man ska inte raljera för mycket, men det är ju...
Nej, men det är ju väldigt tråkigt att det har blivit så, och det är ju, krävs ju rannsakning alltså när man då åker ut... Och förlorar väl, vad är det, fyra matcher man vinner eller tar poäng i den här Nations League, som jag i och för sig inte ger så mycket för. Men det är ju ändå ett spel man har satt, och man möter ranking. En del. Ja, och man möter nationer som Sverige ska kunna matcha naturligtvis.
Nu är det lottning i helgen, såg jag. EM-kvalen ska lottas i helgen i fotboll. Och då får vi se vad Sverige hamnar i för grupp. Nu är man ganska lågt rankad, så risken är väl stor att man får två ganska
kan
bra.
Kan få dödens gruppläge på för Sveriges del.
Precis. Att, ja, vi får se. Det är en annan fråga. Det är Jan Anderssons stora huvudvärk.
Och snart så har vi ju ett annat fotbolls-VM att titta på utan Sverige då, som närmar sig här i Qatar.
Ja, just det. Precis. Då ska vi äta julskinka och titta på fotboll samtidigt.
Ja, dricka en annan glugg.
Glugg till fotbolls-VM i Qatar. Ja, det låter häftigt. Ja. Så är det. Är vi nöjda? Alla vet vad de ska göra i helgen.
Ja, jag vet vad jag ska göra i alla fall. Jag ska bland annat ta mig upp till huvudstaden igen en sväng.
Följa guldkampen.
Det blir en seriefinal, får jag väl säga. Det är väl en seriefinal om man med ettan och tvåan möts i den här digniteten då. Djurgården-Häcken som
söndag.
Blir fokus på söndag, ja. Så att, det ska bli spännande.
Och Gus vet inte vad han ska göra antag.
Jo.
Det vet du.
Ja.
Vad ska du göra då?
Ska till Göteborg.
Jaha, är det fotbollare också? Nej,
jag ska till Liseberg.
Ja, det var det. Det sa du, ja. Jajamän.
Så är det.
Ja, och jag ska jobba.
Alla,
vi ska tillbaka alla de här matcherna. Vi får se hur vi reder ut oss. Vi klarar det. Vi har ju vår nya kille nu, Mattias Olsson då, som har börjat lite smått. Han ska tillbaka till Vara i två veckor här, kan vi väl nämna. Men vi räknar med att få med honom från och med i slutet på oktober i podden. Så får vi in en röst till här. Så att, men fram till dess, eller fram till nästa vecka, för då kommer vi tillbaka. Får vi se vart vi landar då. Trevlig helg på er.
Ha det bra.
Trevlig helg.